Ja, då är ni välkomna till Radio Extrem, Nyboda skolas egen radiostation. Jag som pratar heter Niklas Jonsson och jag är lärare på Nyboda skola. Och jag sitter här med 5 elever från årskurs 8 i olika skolor i Tyresö. Och ni är här för att berätta om årets toleransprojekt, vad det är för någonting. Men vi kan börja med en presentationsrunda och ja, du kan säga vad du heter och vilken skola du går på.
Okej, jag heter Jesper Folmers och jag går på Strandskolan.
Jag heter Molly Arvidsson och jag går på Strandskolan.
Jag heter Siri Din Jakobsen och jag går på Tyresö skola.
Ja, jag heter Nina Lausen och jag går också på Tyresö skola.
Jag heter Astrid Jarsjö och jag går också i Tyresö skola.
Och ni är alltså några av de 23 elever som har varit med ett år snart på toleransprojektet 2024-2025. Och innan vi förklarar lite mer vad det är för något så kan vi ju börja egentligen från början. I augusti, en av de allra första skoldagarna, så kom jag och några lärare och några elever årskurs 9 och hälsade på i er klass på er skola för att berätta om toleransprojektet. Vad det är för något och att vi vill att ni ska söka om ni tycker att det verkar vara något roligt intressant. Nu är det kanske svårt att komma ihåg så här långt senare, men om du tänker tillbaka till augusti, en av de första dagarna i årskurs 8, vad var det som gjorde att du sökte?
Jag sökte för det lät väldigt intressant. Att resa till Polen, ett land jag aldrig varit i. Så ja, det var mest därför.
Jag visste inte innan så mycket om andra världskriget, så jag ville gärna veta mer om det och träffa nya människor.
Jag ville ha mera kompisar och jag ville också ha ett tillfälle där man inte bara satt i klassrummet och skrev utan också fick reda på vad andra tyckte och tänkte om olika saker.
Ja, jag var ganska typ missnöjd med min klass då i början av 8:an, så jag ville hitta ett sätt att liksom byta lite vardag liksom och komma ut lite ur klassrummet och träffa nya människor och lära något nytt.
Ja, jag ville så lära träffa nya människor från olika skolor, liksom hur de tänker på saker och ting. Och hur de diskuterar deras tankesätt. Men också för jag rakt av ville lära mig mer kring ämnet.
Ja, sen träffades vi första gången i september. Det var många som sökte. Ett 60-tal elever från årskurs 8 ville gå den här utbildningen. Och vi som satt i gruppen som valde ut hade svårt. Vi läste era ansökningar, era motiveringar och till slut hade vi fått fram ett gäng på 24 personer. Kommer ni ihåg hur det kändes första gången vi träffades i kommunhuset i september med 23 elever som du kanske inte alls kände från alla 6 skolor i Tyresö? Någon som kommer ihåg hur det var?
Jag kommer ihåg hur det var, liksom, för jag kom dit och så kände jag igen flera. Vi hade gått på samma dag som dem. Så vissa av dem kom upp direkt och sa, men vi kände varandra. Och vissa av dem sa inte det direkt. Och så här, det kan jag respektera för alla kanske tänker olika. Och det är just det som exakt tolerans är om. Så ja, det har jag lärt mig. Och det var också väldigt intressant för så här, från olika delar av Tyresö. Så man ville lära känna olika och så här, olika delar. Ja.
Ja, jag tyckte det var ganska stelt. Alltså jag kände igen några. Lite halvt. Och sen kände jag, ja, jo, några. Men alltså, det var ju bara jättestelt egentligen. Men alltså man kom in i liksom rutin snabbt och hittade nya kompisar och sånt. Så det var skönt.
Det var ganska snabbt vi gick in i så här kompisgrupper. Så man såg hur de så här började bildas. Liksom.
Sen dess har vi ju träffats 10 heldagar här i Tyresö. Och sen gjort en resa till Polen som vi återkommer till. Och vi har kallat det för toleransdagar. Då ni istället för att åka till er vanliga skola har fått åka till kommunhuset. Och ja, vad har vi gjort en sån här typisk toleransdag?
Vi började med att komma dit. Och då samlades vi i kommunhuset. Och då började vi dagen med en gemensam frukost. Och sen gick vi vidare till biblioteket. Och vad gjorde vi där? Det var lite olika grejer. Typ som, ibland gjorde vi några lekar och så. Och så hade vi lite raster och sen så hade vi några berättelser och så.
Det var också historielektion också. Och så var det typ så här diskussioner kring det. Och sen blev det den här narrationen, diskussion kring narration. Och sen var det typ utvärdering i slutet av dagen så här, kring om en själv och andra i gruppen. Och så här ordfläta i slutet.
Just det.
Ja, vi hade basgrupper som vi gjorde diskussionerna med. Där vi samlades ofta i de här basgrupperna. Så gick vi ofta igenom hur dagarna innan hade varit. Hur vår helg hade varit, hur vi mådde. Och ja, men liknande frågor, så vi lite visste hur varandra mådde. Och lite vart diskussionen skulle ta oss just den dagen.
Och du, Astrid, pratar om narration. Ett ord vi använder mycket i det här projektet. Någon som kan förklara vad en narration är för någonting?
Men det var typ en sorts historia liksom, som utspelade sig oftast under andra världskriget. Som typ följde en människa, liksom, om de överlevde, hur de hade det och sånt. En som jag kommer ihåg är den här pojken med typ två mammor. Och den här lilla pojken som försökte fly. Och deras föräldrar, de visste inte riktigt vad de skulle göra med honom. Så alltså, de först tog honom till en by liksom, där alla var med på liksom, att gömma honom. Och sen så fortsatte det så lite. Ja.
Just det, väldigt många handlar just om andra världskriget, förintelsen och så vidare. Någon annan som kommer ihåg någon narration?
Jag kommer ihåg polisbataljon 101 på första dagen. För den handlar om så här, vanliga män som blir skickade ut och så lyckas. Och så blir de till mördare som just har dödat judar. Men också de är helt vanliga personer som kanske har träffat på judar som kanske har varit i samma hemstad som dem. Kanske du träffar på ett typ ICA. Och så, ICA fanns inte då, men då. Men ändå att man är en helt vanlig person och så lyckas man bli en mördare på det viset. Liksom hur ens moraler kan ändras.
Precis, det handlar ju om 500 vanliga tyska gubbar som är lite för gamla för att var militär, men de är för unga för att slippa undan kriget helt. Och så skickas de till Polen som hjälppoliser. Och en dag får de i uppgift att skjuta ihjäl judar i en hel stad. Och till skillnad från många andra får de här välja, för deras kommandant tycker att det är så fruktansvärt så de får avstå. Och ni fick gissa då, 500 män, hur många valde att stiga åt sidan. En gjorde det direkt, avslöjade jag sådär. Att han sa, jag skjuter inte barn och kvinnor. Och de såg att inget hände med honom. Och så fick ni fundera på hur många ni trodde skulle avstå. Och så.
En till narration som jag verkligen kommer ihåg är om en judisk pojke vars föräldrar flydde. Och han fick bo hos sin typ, ja, men liknande dagmamma. Och hon blev väldigt nära sin då, ja, men bonusson eller vad man ska kalla det. Och ville ge honom en kristen uppväxt. Men pojkens biologiska mamma hade sagt att hon, dagmamma skulle ge henne en judisk uppväxt. Så hon visste inte vad hon skulle göra. Och därför gick hon till kyrkan och viktade sig och frågade prästen hur hon skulle göra. Och då hade han ju det perfekta tillfället att bli fler i hans församling. Och genom att bara skriva in honom i kyrkoböckerna. Men ändå så valde han att inte gör det, utan att den här kristna dagmamman då skulle göra som den biologiska mamman hade bett henne.
Just det, trots att det också hotade både pojkens och dagmammans liv, eftersom alla judar som gömdes blev dödade tillsammans med de som gömde dem.
Mm.
Och efter 9 sådana här träffar så var det dags för det som många kanske längtade efter mest. Och det är lite konstigt att höra att ni längtar så mycket efter att åka till Polen. Det är inte kanske det mest spännande turistmålet som man har hört talas mycket om så. Men många såg väldigt fram emot detta. Och nu i maj så var det ju dags. Molly, om du skulle säga någonting om vad gjorde vi i Polen? Vi var där i 4 dagar. Vad gjorde vi?
Ja, vi gjorde mycket saker. Men jag skulle säga att det alltså mest intressanta var när vi besökte Auschwitz. Och vi fick se allting som var kvar efter kriget. Jag tyckte att det var väldigt liksom, det var känsligt, men det var också intressant att man fick se liksom hur det var.
Just det. Det är ju väldigt många som har besökt Auschwitz, men Auschwitz-Birkenau är ju alltså det största förintelselägret som tyskarna byggde i Polen, där över 1 miljon mördades. Och det består ju av 2 läger. Ett som är mest som ett museum med original tegelhus som är fulla med just saker som man tog ifrån dem som man skulle döda. Och sen Birkenau som är ett gigantiskt fält med fångbaracker. och där gaskamrarna låg där man mördade väldigt många. Och när ni gick runt där, ni lyssnade på en guide i nästan 3 timmar på snabb polsk, amerikansk, engelska. Men ni hade också en uppgift. Vad var det för uppgift ni fick lite extra där på museet?
Vi skulle väl välja ut någonting som vi tyckte var extra känsligt.
Just det, ett föremål som ni fastnade lite extra för.
Mm.
Och där finns ju rum efter rum efter rum med saker, just ofta helt vardagliga saker som man tog från de som skulle dödas. För att sen sorteras och skickas till Tyskland för som hjälp åt tyska folket. Och när ni gick runt där, vad valde ni till slut för föremål och vill ni berätta varför?
Ja. Alltså egentligen det jag valde, det var ju mer flera föremål, men alltså det var den här korridoren med alltså jättemånga bilder på jättemånga fångar, och det var ju bara en liten bråkdel av dem. Och jag valde den där korridoren som föremålet egentligen för att vi behövde gå så snabbt igenom, och alla de här människorna, de hann typ inte riktigt uppleva sitt liv. Och alltså, jag kände alltså, jag måste i alla fall kunna få kolla och läsa alla deras namn. Men jag kunde inte, och alltså, det fastnade ju mest för de förtjänade att få deras, i alla fall deras namn lästa, och de förtjänade att leva sitt liv. Och jag tyckte det var orättvist att alltså jag, som ändå har haft ganska bra liv, kan inte ens kolla på alla deras bilder och läsa alla deras namn och sånt.
Jag fastnade för en monter där det låg en enda sak i montern, och det var en liten kofta till ett litet barn. De flesta montrarna var fulla med grejer. Det kunde vara hela rum med skor eller proteser eller liknande. Men just den här koftan rörde mig på ett annat sätt. Just för att när det är så mycket saker så tycker jag att känslan drunknar lite. Det är så mycket att det blir svårt att ta in. Men med just då koftan så kunde man tänka sig hur det här barnet säkert hade kommit till tågperrongen, blivit eskorterat, kanske tagit från sina föräldrar, förhoppningsvis överlevt. Kanske hade den personen eller barnet haft på sig den här koftan, eller så var den med i packningen, som den lilla packningen de fick ta med sig till Auschwitz. Och jag tyckte att man kom mycket närmare och fick större... liksom man fattade mer hur nära det ligger än.
Astrid?
Ja, jag hade... För mig så var det skorna, montern med alla barnskor. För det var... kunde se de här skorna som var tillhörde de vuxna. Det var en helt annan grej, för de var så här... Det var så många, och man förstod... Alla de här skorna har en person gått i. Men barnskorna var en helt annan grej, för de var så här... De var så små, så ett litet barn har gått i de här skorna. Och kunde inte längre. Men också, de var så här, några var små röda färgglada skor. Som man kan tänka sig, lite barn har gått i, kanske sprungit runt och lekt i. Och sen har inte det fått vara i de skorna längre.
Och vi lärde oss också där att barn som kom till Auschwitz mördades ju direkt utan undantag. Så att där bör man inte ens fundera på om de kanske överlevde eller inte, de som gick i dem. Jesper, kommer du ihåg vilket föremål du valde ut?
Jag tyckte det var väldigt svårt att välja eftersom så mycket. Men det var egentligen 2 grejer jag fastnade för. Och det var, ett av dem var tågrälsen in. Eftersom att jag tänkte att det enda anledningen varför de byggde den där, det var för att döda folk snabbare. Och det är bara en hemsk tanke.
Och Molly?
Jag tyckte också det var svårt att välja, för det var så himla mycket. Men jag fastnade för gaskammaren som vi gick ner i. Liksom, det är väldigt känsligt att folk har varit ner i den här gaskammaren. Det var här de flesta dog. Det var här liksom allting hände egentligen. Och det tyckte inte jag var så kul.
Ja, jag hade ett till föremål. Det var en bild på en gammal man med krokig rygg och en krycka typ. Han stod längst fram i led, och i detta ledet så ställde sig alla judar som hade eskorterats till Auschwitz för att delas in i om du skulle dödas direkt eller om de soldaterna eller de tyskarna trodde att de skulle kunna använda dig som gratis arbetskraft. Den här mannen står längst fram och framför honom så står den soldaten som ska dela in honom. Han pekar åt höger och det är det hållet som man pekar åt för att bli dödad direkt. Och mannen ser man tar ett steg framåt, han är alltså på väg mot höger. Och han står ju där med sin krokiga rygg och är på väg dit. Men jag undrar verkligen, vad är det de snackar? Vet han vad som händer? Alltså liksom vad... Man kom så nära bilden och tankarna. Att man är precis i det sekunden när han precis har blivit indelad och ska gå sitt första steg åt ja, men, sin egen död.
Mm. För mig så var det också den här korridoren med bilderna. För när man väl såg på den så såg man ju att det här är helt vanliga personer. Det är liksom, det är inget särskilt annorlunda med dem. Vissa, liksom, vissa låg ju till och med på bilderna. Och så tänkte man verkligen, det här har hänt. De här har nog troligen inte överlevt. Och så kunde man se när de föddes och dog. Och så såg man hur vissa dog efter typ några månader. Och man verkligen insåg, det här har hänt. Och så kunde man inte ens hinna titta på alla.
Ja, alltså man också kollade på bilderna. Man, eller jag fattade i alla fall att alltså de här människor, de var på jorden på riktigt. De levde, de var inte bara typ en siffra som nazisterna skrev in på yes, jag dödade så här många liksom. De här har gått på jorden, de har haft jobb. De har haft en uppväxt, de liksom hade en favoritlek när de var ung. Och nu är de bilder i där de blev dödad. Alltså det är ju ganska hemskt.
I Auschwitz var vi ju bara egentligen en, vi var visserligen lång dag men bara en dag. Vi var ju också en och en halv dag till i Krakow. Och den sista dagen så ägnade vi oss åt att följa en liten judisk flicka i spåren. Kommer du ihåg något av den dagen? Teofila Nussman, eller Torska som hon hette. Vad gjorde vi då?
Ja, vi gick runt då i de, bland annat de gamla judiska kvarteren. Och vi fick reda på, det var som en narration extravaganza om just den här personen. Så vi fick se hennes lägenheten där hon växte upp. Och en sak som jag tänkte på så mycket var att vi går just nu hennes steg som hon har gått under sitt liv. Där hon har upplevt saker, men... Mellan stegen så går vi runt och skrattar och pratar om våra liv och saker vi har varit med om, saker vi är med om. Som om ingenting riktigt har hänt. Samtidigt som vi lär oss allt det här hemska om just hur hennes liv fick en abrupt vändning som sen ledde till ja, men, hur resten av hennes liv utspelade sig.
Just det, för vi följde ju henne från lägenheten där hon bodde i sin lyckliga barndom. Var hamnade vi sen i hennes öden?
Ja, sen gick vi ju till det gamla judiska gettot. Men det var också liksom, på vägen dit så gick man ju, man skrattade, man gjorde skämt och man så här. Man tänkte inte riktigt på, men liksom den här vägen har hon gått från sin lägenhet till det här gettot. Där hon sedan gick från att bo i den här stora lägenheten till att bo med en annan familj.
Utanför ghetto så fanns det också såna små lappar som vi kunde ta, vilket var alltså riktiga lappar skrivna av människor som var i ghetto som liksom kastade över och liksom berättade hur de hade det. Och liksom den lappen jag tog, det var en 17-åring och liksom hon skrev att utanför ghetto så är det liksom ljust, alla kan alltså skratta, alla är så fria fast ändå så lever de i en värld med krig. Men inne i ghetto det är liksom helt annorlunda. De kommer inte ens lyssna på musiken från kyrkan. Liksom.
Och var slutar den här historien om Torska? Det var först vid hennes födelseplats och sen i ghettot. Sen slutar vi på ett torg fullt med stolar. Vad var det för ställe?
Ja, det var en minnesplats för, som kallades för ghettohjältarnas minnesplats helt enkelt. Ett hyfsat stort torg med stolar. Delvis stolar som stod i ett perfekt kvadratiskt nät. Med lika stort mellanrum. Och också andra stolar i andra storlekar runt om och bredvid.
Kommer ni ihåg hur det gick för Torska. Ni fick inte veta det då, men på kvällen så fick ni svaret. Hade hon överlevt?
Ja, så när hon lämnade hennes hem så sa hon till liksom sin pappa och sin bror, för hennes mamma dog, att de skulle mötas på samma plats. Men hon insåg ju då när hon gick till den här platsen efter allt var då över, att inga av dem kom. Så hon överlevde ju då. Och sen så typ bodde hon med någon kompis, tror jag. Ja, jo, hon överlevde. Så. Ja.
Precis, så vi såg en film då hon, väldigt gammal nu, berättade om sitt liv. Hon dog väl för kanske 10 år sedan eller så, men hon fick ett långt liv ändå. Till skillnad från många andra. Annars då i Krakow, var det bara sorg och elände och Auschwitz och död? Eller hade ni något roligt också, Jesper?
Vi fick äta många middagar.
Så både var spännande och...
Ja, det kanske inte var den bästa maten. Men det var roligt att smaka ny mat.
Det var fin polsk husmanskost. Sen är det inte alla som kanske uppskattar fin polsk husmanskost. Särskilt korvsoppan Shurek, den väckte mycket uppmärksamhet.
Den är minnesbar.
Ja. Har ni inte provat den så kanske inte ska prova den heller, om du inte gillar korv och ägg och syrlig vitsoppa i konstig kombination.
Men vi fick också gå runt lite och kolla lite själva i egna affärer där. Och så här, vi fick upptäcka ett väldigt fint torg. Ja.
Det just det. Vi fick lite fritid i alla fall. Och en del shopping blev det också faktiskt, såg jag. En jättegås bland annat. Men...
Ja, det var en väldigt bra mix tycker jag av egentid. Där vi fick gå själva utan någon som gick runt och kollade på oss. Eller samlade ihop alla hela tiden. Utan vi fick, ibland var det så här, okej, vi möts här om en timme. Och sen så fick vi fria tyglar och vi kunde göra vad vi ville med... vilka andra toleranselever som vi ville. Det var placerade på bra tillfällen. Så det blev aldrig för länge eller för mycket av någonting. Utan det blandades och det gjorde att känslorna under den här resan var inte bara tunga. Utan det var mycket skratt och glada känslor också. Ja.
Det var ganska dystert på vissa delar. Men det var också rakt av en ganska fin stad. Så när man gick där så kunde man ändå tänka att det här är ändå ganska fint. Och med egen tid så kunde man liksom... Allting var inte bara dystert. Man hade ganska roligt på vissa delar.
Ja. Det fanns också jättegoda munkar som vi käkade på egen tid. Alltså jag och Astrid, vi såg dem på första dagen. Och vi var helt... Alltså vi var determined liksom att äta de där munkarna.
Det var målet.
Ja, det var största målet. Inte liksom enda målet med resan. Men alltså ett stort mål för oss liksom. Så på egen tiden, det första vi gjorde var att käka munkarna. Och det var jätteroligt. För alltså alla var lite övertrötta tror jag. Och liksom, då trodde liksom Siri att det kostade 250 kronor för en munk. Ja, och jag tappade min direkt. Men alltså det var fortfarande jättebra. Så om ni åker till Krakow och testa munkarna liksom.
Det är värt det.
Ett bra tips. Nu är ju ert år slut, även om vi förhoppningsvis kan få använda er till lite saker nästa år, bland annat göra reklam för nästa års åttor som ska söka. Om du får en fråga från en elev som nu går i sjuan och börjar åttan i augusti, som undrar, det här med toleransprojektet, är det något för mig? Vad skulle du svara då? Ska man söka och varför? Olli, vad säger du?
Ja, men jag skulle säga att du ska absolut söka om du tycker att det är intressant med andra världskriget. Och även om du vill träffa nya människor. Det var väldigt, väldigt intressant och kul att göra det här. Jag tyckte det var jättekul.
Och om du kommer med så tycker jag verkligen att du ska ta del av alla andra elevers reflektioner. Och de här diskussionerna. Att låt inte bara du tas bort i dina egna tankar utan lyssna verkligen och reflektera. För att jag tycker att dessa grupper. Diskussioner som vi har haft verkligen har varit väldigt givande.
Ja, jag tycker alltså definitivt man ska söka, även om man är lite osäker, för alltså även om man inte känner någon, man kommer lära känna folk och det är ändå ganska skönt att inte känna någon från början, för då kan man bara vara sig själv helt och hållet, och det är ju det man ska egentligen vara tycker jag på toleransprojektet, för då kan man lättare alltså framföra sina åsikter och kanske andra ta del av det. Så ja, man typ växer upp lite tycker jag. man lär sig om annat och lär sig att hantera andra saker på olika sätt liksom. Så, ja.
Jag tycker självklart man ska ansöka, men det är också, det är inte bara om andra världskriget, det är andra grejer också. Du liksom lär dig diskutera, ta del av andras åsikter. Det är också andra grejer, till exempel det var rasismen i Amerika, det var Israel-Palestina-konflikten, det var andra grejer. Men det är också ganska värt det, för du kommer inte få typ en sån här upplevelse igen.
Jag håller med allihopa, de sa det perfekt, så inte att tillägga.
Så, vi får snart nya gäster här, men jag får tacka er så mycket och så fortsätter programmet om en liten stund. Ja, här sitter jag med ett nytt gäng. Vi var ju alltså 23 elever och det var så många som ville komma hit till radiostudion och prata, så vi får ju ta det lite omgångar. Och nu har jag tre herrar bredvid mig här, så vem är du?
Ja, jag heter Anton Nyberg.
Och vilken skola kommer du ifrån?
Jag går på Fornunda skola.
Och sen har vi?
Lazar Tatik. Jag går på Tyresö skola.
Och?
Hej, jag heter Damien och jag går i Dalskolan.
Och varför sökte ni det här projektet? Det är svårt att komma ihåg, men i augusti där när vi kom och hälsade på hos er på er skola. Vad var det som kändes lockande med det här toleransprojektet? Kommer ni ihåg?
Nej, men ni kom ju dit och pratade lite. Och så tänkte jag så här, ja, det verkar ju intressant liksom. Men sen fick jag höra att man fick åka till Polen. Och det var då jag sagt det.
Ja, för mig, jag var i Spanien då under veckan när ni kom. Så jag träffade inte ens er då. Och sen när jag kom tillbaks veckan efter, in till skolan, så jag och mina vänner, ja, vi sökte upp för den här grejen för att åka till Polen och allt. Och jag hörde det och direkt vill jag gå och snacka med Jonas och allt. Och applicera mig in till toleransprojektet. Och jag gjorde det faktiskt. Och jag fick den pappret som jag skulle skriva på och typ fylla in det. Och jag satt, jag tror typ 4 på morgonen och skrev det.
Sista dagen?
Ja.
Okej.
Okay. Ja, jag sökte för att jag fick höra om resan niorna. Sa ju typ att det var bästa var med resan typ. Men jag vill också lära mig mycket om historien. Om det som hände i Polen. Det var typ därför.
Och för att få åka till Polen var ni också... ingick det ju 9 dagar, heldagar som man inte var i skolan utan i kommunhuset och biblioteket. Vad kommer ni ihåg från sån här dag? Vad gjorde vi?
Ja, men vi började dagarna med att vi åt gemensam frukost. Och sen så gick vi över till biblioteket oftast. Det var någon gång vi var i kommunhuset. Och sen så satte vi oss i basgrupper som vi hade haft liksom under hela den här tiden. Och ja, men diskuterade lite hur man mådde och sånt den dagen. Och sen så började vi med annat.
Ja, för mig, alltså dagarna egentligen var typ jätteroliga. Vi hade massor med lärorika uppgifter och det var massor med saker vi lärde oss. Och kommunikationen med folk runt oss var väldigt typ så här lärorikt och nyfiken.
Du menar de andra eleverna från de andra skolorna. Kände du många innan, Damien, i gruppen?
Nej, jag kände bara Lazar sen innan.
Hur kändes det då att komma dit då med 22 vilt främmande 8-år?
Nej, men det var roligt. Fick lära nya vänner.
Vi jobbade ju mycket med någonting vi kallar narrationer, berättelser. Är det någon sån berättelse som du kommer ihåg särskilt? Det är ju länge sedan nu, men de flesta handlade ju om andra världskriget på något sätt. Någon handlade om Palestina och så vidare. Men är det någon berättelse som fastnade?
Det fanns en faktiskt. Det var... Det handlade om en familj som bodde i judiska gettot. Och så fick hon liksom... mannen hade flytt till Palestina och de skulle flytta hela familjen dit. Men sen så spärrade de in dem i gettot då, så att man inte kunde lämna. Och sen så fick de liksom av nazisterna att säga, okej, nu ska ni lämna, nu eller aldrig. Men då var inte ena sonen hemma och då behövde hon åka ut om honom.
Precis, hon hade 2 söner, en var ute på tvångsarbete, så hon hade bara yngste sonen hemma. Vad var det som fastnade med den berättelsen, tror du?
Nej, men jag kan väl tänka mig att det var lite hennes hjälplöshet. som känns lite, alltså, hur ska man välja att åka utan sitt barn? Liksom?
Precis, rädda sig själv och en son, men lämna den andra åt en troligtvis död. Eller stanna, men då riskera allting. Ja. Du sa innan här att du fick lite tankar kring det här med Israel och Palestina och Gaza i samband med det här.
Mm.
Har du lust att berätta?
Alltså, egentligen vill jag bara prata lite om hur det här med Polen och allt resonerade med mig genom Gaza, eller Palestina-Israel-konflikten. Och ja, men egentligen då när vi var i toleransprojektet och när vi skulle typ snacka om, alltså snacka i typ så här basgrupper om något, det var typ en uppgift som typ stannade väldigt med mig. Det vill säga, vi skulle göra typ något spel och det var typ några män som var, som skulle typ hjälpa några judar att gå över typ bordern till Sverige, och de försökte hjälpa dem i Norge fast de egentligen dödade dem.
Nu ska du inte avslöja slutet här. Det fick ju det var ett autentiskt kriminalfall från norska polisen på 1940-talet om ett judiskt par som hade försvunnit spårlöst, och ni skulle egentligen ta reda på genom att läsa förhör och annat vad som hade hänt.
Ja, och de typ rånade dem och typ tog deras typ så här guld och pengar. Typ så här dödade dem i typ en dike.
Precis, de man trodde var hjältar i berättelsen.
Ja,
så.
Exakt. Ja, det resonerade väldigt, väldigt mycket med mig, därför det som man ser är alltid inte sanningen för det som egentligen händer bakom dörrarna.
Det var liksom ganska unexpected, om man ska säga. Man
tänkte just det.
Inte att det ska vara så.
Men du sa att du hade fått lite tankar just kring Israel, Palestina.
Ja, egentligen för att Israel, alltså det är en judisk stat, och egentligen det som hände judarna för jättemånga år sedan var väldigt hemskt, och det borde aldrig hända igen för historien. Men det som man lär sig egentligen, det som hände till, det som hände till dem var att det som händer nu idag i Palestina är väldigt likt det som hände då, och det är väldigt hemskt, och det är jätteviktigt som nu att vi lägger uppmärksamhet på det som är till judar, att lägga uppmärksamhet till det som är det nu till palestinerna i Gaza och deras svält och allting. Och jag ville bara säga det, för det är inte sagt tillräckligt.
Nej, precis. Att aldrig mer, sa man efter förintelsen under andra världskriget. Och sen dess har det varit flera folkmord sen dess.
Mm.
Och nu håller kanske ett folkmord på att ske i Gaza. Precis.
Exakt.
Efter 9 heldagar i kommunen fick vi till slut åka till Polen, den här efterlängtade resan. Och där besökte vi framförallt Auschwitz-Birkenau, det stora förintelselägret. När ni gick runt där så hade ni som uppgift att inte bara lyssna och titta, utan också försöka komma ihåg ett föremål särskilt som ni fastnade för. Är det någon som kommer ihåg vilket föremål det var? Varför valde just det? Varför fastnade det? Vi såg ju massor med saker i de här utställningsmontrarna på saker som man hade tagit ifrån de judiska fångarna innan man mördade dem och så. Någon som kommer ihåg sitt föremål?
Ja, det fanns liksom en jättestor monter. Det var som ett helt rum liksom. Bara fyllt med hår från kvinnor som de hade rakat av liksom. Och det kändes mer, alltså det är självklart, det finns ju så här mycket kläder, gamla skor och väskor och sånt, men hår kändes mer personligt liksom, att det verkligen sitter på en människa, och man kan koppla det mer till liksom, men den där hårfärgen har min kompis, men liksom det blir mer verkligt på något sätt.
Just det, kommer du ihåg vad de gjorde med allt hår? Varför rakade de av så mycket hår?
De gjorde tyger med det och sålde.
Just det. Mm. Damien, kommer du ihåg vilket föremål du fastnade för här lite extra?
Jag fastnade för resväskorna typ och deras ägodelar. För jag tror de tänkte typ att de skulle få något annat slags liv typ där. Så packade de med sina värdefulla saker. Och sen bara för att de skulle bli,
Ihjälgasade, precis. Och de skulle skriva namn på dem också, för att nazisterna verkligen ville lura dem in i det sista att de verkligen skulle någonstans och få tillbaka sina väskor och så vidare. Och sen bara slängdes de där, öppnades, och man tog allt som var i dem. Och där står ju också namn som är sista spåret av väldigt många av dem som dog där.
Mm.
Lazar, kommer du ihåg vilket föremål?
Ja, för mig var det mest skorna av små barn. För att det är verkligen hemskt att små barn som inte ens vet vad som händer och som har så mycket framför sig i livet bara blir mördade och gasade för ingen anledning. Eller för en väldigt... för en anledning som inte de gjorde. Och det är jättehemskt. Och jag stannade på det väldigt länge efter vi var klara med Auschwitz.
Vi hade ju många aktiviteter i Krakow de 3 dagarna vi var där. Ni fick ju sena lektioner. Vi slutade 21:52 tror jag sista kvällen med vår sista lektion i vår konferenssal. Men var det bara dystra saker, död och elände vi ägnade oss åt? Eller hade ni något roligt i Krakow också?
Ja, egentligen vi hade jätteroligt i Krakow. Det är en jättefin stad och Polen som ett land är väldigt fint. Och de verkligen utvecklas mycket på många sätt. Men ja, alltså, vi hade våra fritider ute och allt. Och då hade vi väldigt roligt därför... vart man ens är med sina vänner så är det jätteroligt och staden var extra rolig.
Ja, jag blev förvånad över skicket av Polen. Man tänker de har liksom genomgått många, många krig och de har haft det ganska tufft liksom. Men det var faktiskt väldigt fint där. Det var liksom men pampiga hus och slott och stora kyrkor och grejer. Så ja, det var kul.
Ja, vi var också förvånade att Uber Eats jobbade så länge på kvällarna.
Ja, vissa av er kanske inte gillar den polska maten så mycket, så jag hörde lite talas om sena kebaber och annat för att inte svälta ihjäl, fast vi hade ätit både 3 rätters lunch och 3 rätters middag.
Ja, 2 3-rätters lunch.
Ja, ibland till och med 2 luncher om dagen. Men det är bra med Uber Eats och kebab helt enkelt.
Ja, okej, KFC. Det är mycket, mycket KFC i Polen.
Ja.
Vi försökte att ni skulle lära er lite mer om den polska matkulturen, men det gick inte alltid hem. Så. För er är ju det här projektet faktiskt över, även om vi tänkte att ni ska få hjälpa till lite när ni går i nian med olika små uppdrag. Men snart är det dags för nya 7:or att ta sommarlov, och sen när de kommer tillbaka till 8:an så... kommer vi hälsa på dem, går in i deras klassrum och gör reklam för det här projektet och säger att sök. Men om du får frågan från någon i årskurs 8, vad skulle du säga? Ska de söka och varför?
Ja, de borde söka. Det var bara kul. Och det är liksom lite perspektivförändrande nästan. Man kan dra kopplingar till hur folk agerar nu och på världsläget nu. Så jag skulle säga sök. Det är bra.
Jag skulle säga att det här var den bästa resan jag varit på. För att vi var där i typ 3 dagar. Och vi gjorde så mycket. Och så mycket hände. Så det kändes att vi var där i typ 20 dagar. Egentligen. Men alltså. Att vara med vänner utomlands. Och göra massor med roliga grejer. Är super. Bra och superroligt. Så ja, jag skulle rekommendera alla att söka till toleransprojektet.
Ja, jag tycker också att folk åttorna borde söka. Jag tycker att det var väldigt lärorikt också att vara där. Och det väcker ju många känslor när man går där i Auschwitz. Så, och sen, ja, vara med vänner, det är roligt.
Och om man då inte... känner någon annan som söker eller kommer in, för vi kan ju inte ta in alla som söker, vågar man gå ändå? Vågar man gå med även om man skulle bli helt ensam och inte känna någon annan?
Jag skulle säga första dagen det var fruktansvärt stelt, men andra dagen så var det inte alls lika stelt, och sen så fortsatte det så, och så nu har jag nya vänner och allting, så Oavsett om man inte känner någon där så borde man söka, tycker jag.
Ja, alltså egentligen för mig var det att före Polen så visste jag typ vem alla var. Men när vi gick till Polen och när vi var där så blev jag närmare med typ alla. Jag började typ så snacka och lära känna jättemånga mer än egentligen i tolerans när vi hade lektionerna. Därför då var jag typ 8 på morgonen, jag var typ trött och jag orkade inte prata med folk. Men när vi åkte till Polen så blev jag typ nära med typ 5 eller 10 personer. Så jag har typ nya vänner nu och allt. Så det är mycket bättre nu.
Och då får jag tacka er för detta samtal. Och som sagt, ni som går i 7:an nu och snart börjar 8:an, sök i augusti när vi kommer att hälsa på och göra reklam för toleransprojektet 2025-26. Tack så mycket för oss från Radio Extrem.